tacka dig Jesus. Tack att du är här ikväll. Tack att du är här med oss. Tack Jesus. Du har gjort så mycket för oss. Tack för allt som kommer. Tack Jesus. Amen. Shalom. Frid. Rauha. С миром. Я heter Olga Kanto. Och ikväll jag står här första gången och kommer att predika. Jag är ingen predikanto, jag är kanto. Här är första skämt som kommer från min man. Ja, roligt att vara här. Och som sagt, jag heter Olga Kanto och ikväll kommer jag hit att dela mitt liv. Dela mina tankar. Och ja, berätta om vad Gud har gjort i mitt liv. Jag är ursprunglig från Ryssland, så svenska är inte min modersmål, så om det kommer någon fel eller misstag så hoppas jag ni ger förlåtelse för det. Och jag föddes i Murmansk i sovjettiden, så riktigt norr upp. Och jag kom till Finland i 2005 att studera. Och jag kom till sån där plats som heter Lapua på finska. Det är ganska nära till Seinäjoki. Så det var sån där program mellan Finland och Ryssland. Det var en bench, en gäng från Ryssland kom hit att studera. Och först vi har studerat finska språket. Och det är så där lätt språk, så det tog bara 6 månader för oss att lära det. Yeah. Så sen började vi att studera faktiskt på finska. Så det var intressant. Men tack och lov. Jag kan prata finska också. Och det var bra att kunna språk. Så då kommer du till kulturen och kommer du till landet och börja känna folk. I 2009 jag har flyttat till Vasa och då fick jag plats på VAMK, Vasan Ammattikorkeakoulu, International Business var då min linje. Och jag kom till tro när jag var 10 år och jag kom till Finland när jag var 19, så jag redan var i tron. Och det var viktigt för mig att hitta församlingen. Församlingen som jag kan komma, som jag kan be, som jag kan lovsjunga. Och Sion blev sån där församlingen. Jag minns jag kom första gången, det var jag tror det var tisdag kväll, det var böne också. Det var där nere i bönerummet. Och då det Stefan har haft det då. Och efter den böne kom jag på söndag. Och jag minns när jag kom på trappan där, så hörde jag lovsången. Och då fick jag, det här är mitt hem. Fast jag kunde finska då, så för mig det var skova som lättare kanske var i finska, finskspråkiga, helunta i seurakunta. Men där var mitt hem. Och från 2009 jag har varit nu här och har varit i international gatherings vi har haft, så jag var som ledare där och just nu jag är barnledare, kör tillsammans med Ida där nere med alla fina barn som vi har där. Jag är gift med Mikael Kanto och vi har 2 barn, Noah Kanto som är 7 år och Rafael och Rafael som är 4 år, blir näst i augusti 4 år. Och vi bor i Malax. Och och så, som sagt, Idag kommer jag att dela några ord med er. Och jag vill prata om bön. Och inte bara om bön, men jag vill lyfta fram tre starka böner i vårt liv. Jag vet att vi alla ber högt eller tyst, mycket och lång eller korta meningen och bara några ord. På sitt sätt vi alla ber. Och jag skulle vilja att ikväll tittar vi på vår bönelivet lite närmare och kanske lyfta fram några milstolpar av bönelivet. Att bön är ett kraftfullt verktyg för kristna. Det är då vi kommunicerar med Gud. Och idag kommer ingen slides, så det är bara jag här på scen. Men gärna om ni har Bibel med eller om ni har applikation i telefonerna, Holy Bible eller vad som helst ni har, så ta gärna fram. Vi kommer nu att läsa en del av skriptet från Bibel ikväll. Det kommer ingenting på skärmen. Och först vad jag vill börja från är det frälsningsbön. Vill prata jag om frälsningsbön. Tacka jag till Jesus. Den här är största och viktigaste bön som vi kan be. Från frälsningsbön börjar din resa, min resa i Kristus. Och jag vet att ingen kan berätta bättre än Bibeln att varför vi behöver frälsningsbön. Så låt oss öppna våra Bibel, Johannes 3, kapitel 3, vers 16-18. Johannes 3, 16-18. Du så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att den som tror på honom inte ska gå förlorat utan ha evigt liv. Inte sände Gud sin son till världen för att döma världen utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd eftersom han inte tror på Guds enfödde sons namn. Och nästa ställe är Romarbrevet 10, kapitel 10 och 9-10. Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, ska du bli frälst. Du med hjärta tror man och blir rättfärdig, men med munnen bekänner man och blir frälst. Med munnen man bekänner och blir frälst. Det här är evangelium. Det här är sanningen. Det här är livet. Jag kom till tro själv när jag var 9 år gammal. Och det var i Ryssland då. Och det var ganska ostabil situation i Ryssland då. Det var 1995. Och om ni känner historia så Sovjet har fallit i 1991, så det är 4 år efter det. Och det var fortfarande en ostabil situation. Det fanns inte så mycket jobb. Eller sådana som hade jobb, de inte hade lön. Ibland, om man jobbade på mjölkfabriken så fick man mjölk som är sin lön och fisk och kött. Och det var bäst som man får åtminstone mat. Men tänk sådana som jobbar på tires, däck eller någonting som man gör. Sådana som man kan inte äta. Men det var en ostabil situation. Mina föräldrarna har varit i armén. De faktiskt, min pappa och mamma har jobbat eller har varit i armén hela sitt liv. Och mamma har jobbat på sån där punkt, eller jag vet inte om det även finns sån där namn här i Finland, men sån där plats var det 18-åringen kommer och, eller de kallar in 18-åringen och kollar dem lite att vem ska gå till armén och var ska de skicka dem och sån där. Så mamma har varit i sån där punkten och träffat mycket folk. Och då det var en pastor som brukar komma till henne och varje gång när var han där så han begärt henne att snälla skicka inte mig till armén. Jag har stor mission här på fälten. Jag vill öppna kyrkan, jag vill att folk ska komma och be och läsa Bibeln. Så då mamma alltid var som att igen det här pastare här, okej, gå bort bara. Vi låt det vara i fred. Men han inte bara kom så där, men han alltid tog några böckerna med sig. Broschyrerna om Jesus, om livet. Så han hoppade och säkert bad mycket så att mamma blev frälst och skulle inskicka inbjudningar mer till honom. Och mamma bryr inte sig om de här böckerna alls, men hon alltid tog dem hem. Och de var där hemma vid soffan. Och jag tyckte om åtminstone barnböckerna, de var intressanta. De var colorful, det var mycket var bild på dem. Och de berättade om någon Jesus, någon konstig man som jag har inte kännat. Men han gjort mycket intressanta grejerna. Och en dag jag hittade en sån där riktigt liten broschyr som var vit, svart och vit. Och det står på det, den här skulle kunna vara ditt liv. Och det var intressant att jag som tänkte då att mitt liv var inte så bra. På grund av, som sagt förr, att det var en ostabil situation i Ryssland. Det var många som började dricka. Alkoholism kom på ganska sån där högt nivå. Och då det började göra också mina föräldrar. Att de, förut det var festerna vi har haft hemma och gästerna så där ibland. Men typ 8 månader före vi blev frälst eller ett år. Så då började det vara så där konstant. Det var nästan varje kväll. Och det började vara så där också att de inte drack i köket och att jag skulle se. Men de kanske skäms för det där som vad de gjort. Så det var ibland det var de lagt vin eller vodka i någon andra. Inte i flaska men det var i någon annan. Men nu märker jag att nu mamma ser inte riktigt som hon var 2 timmar sen. Eller en och en halv timme sen. Och jag var som sagt 9 år gammal så nu började jag förstå att vad är det för någonting. Så då började jag tänka att jag fick inte det här attention, det här uppmärksamhet tack, från dem som barn skulle behöva. Så då jag började som tänka, vad ska jag kanske lämna hem, ska jag gå på gatan? Så då märkte de att Olga inte hemma och kanske de slutar dricka. Och så sådana tankarna var i mitt huvud då. Och därför broschyren var intressant att jag tycker inte om mitt liv just nu. Kanske någonting man kan. Kanske det är bara tips där. Vad kan man göra? Och i broschyren, det var berättelse om någon man. Typ 40-45 år gammalt. Som hade vanlig liv. Han hade familj, barn, arbete. Efter arbete han brukade gå till pubs. Där var man dricka öl, chatta med kollegorna. På söndagarna han satt i kyrkan, han var i bänken, men det var inte så intressant. Ibland han sov där på bänken, ibland han bara satt och tänkte på vad ska han göra ikväll, vilken match han ska titta eller var ska han gå, var ska de träffas med vännerna. Så sån där rutinerat vanlig liv han hade. Och plötsligt kommer det bilolycka och för honom. Och det kommer så där ordentlig bilolycka så att han dör och far till himlen. Allt står det här i den där broschyren. Så han gick till himlen och där var ängel som träffade honom. Och ängel visste vad han heter. Och han visade till honom allt vad han gjort här på jorden. Att han visade till honom att, eller där i himlen de visste att han hade drag på kvällarna. Att han var inte snäll med sin fru eller med mamma eller med barn. Att vad han gjort på jobbet och hur han satt där i kyrkan och sov. Och sen nästa bild var stor tron som någon stor som har satt där. Och då det kom sån där fråga, kan du kolla om hans namn finns i livets bok? Och ängel gjorde, och det fanns inte. Och då Gud sa det att ja, din namn finns inte i det här boken, livets bok, så du måste gå till helvete. Och nästa bild var, han var där i sjö av eld, ropar, hjälp, hjälp mig. Och nästa sida, nästan var två sluta sidan, nästa sidan var, om du vill inte vara där i sjö av eld, då måste du be frälsningsbön. Då måste du bli friend, vän med Jesus. Då måste du acceptera Jesus som sin frälsare, som sin Gud. Och där var böne. Så jag läste här böne. Jag visste, 9-åringen flicka. Jag ville inte få till sjö av eld och nej, förstås inte. Så jag bad den där böne. Men jag tänkte att hur vet jag att jag faktiskt blir frälst? Hur vet jag att det här funkar, att nu han skrev mitt namn? Hörde han vad jag bad och vet han mig? Känner han mig? Inte vet, känner han mig? Och då har jag tänkt, nej, jag måste nu göra någonting till det här. Och som barn, jag minns det var maj månad. Vet ni det där maj månad när det himlen är blå? Och ingen moln alls. Bara solen och himlen. Så jag minns det här bilden i min huvud fortfarande. Att jag klättrar på sån där fönsterbrädan. Vi hade i Ryssland fönsterbrädan till alla fönstret. Och de är så där stora så man faktiskt kan sitta där även. Så jag klättrat på den. Öppnat fönstret och börjat ropa mitt namn. Olga Pesjakova. Då hette jag förkanto, Pesjakova. Jag ropade kanske 2-3 gånger. Och sen tänkte jag, men mitt namn på ryska är ganska sådär inte simpel, men svårt, ja precis svårt. Och det är ofta när lärare, de gör misstag. Ibland det är je, ibland det är ja, ibland det är vad som helst. Men jag måste som vara säkert att han skriver mig, inte andra Olga Pesjakova eller någonting annat. Så då började jag stava min efternamn. Och vet ni, efter det kom det frid. Det riktigt kom sån där känsla. Nu det är gjort. It is done. Nu det. Så då stängde jag fönstret. Och sen jag minns inte alls vad jag har gjort. Det var som sista bild vad jag har här. Och 2 veckor senare, så det var i början av maj, så 2 veckor senare, mamma kom inte hem på onsdag kväll. Efter jobbet hon brukar komma 5-6 tiden. Och klockan är 6, 7, 8, 8:30, 9. Hon är inte hemma, jag är bara med pappa. Jag börjar sakna henne och jag vet all det här alkoholism eller sånt där alkoholproblemet. Så jag börjar vara rädd om någonting händer med henne nu, om hon träffar någon med någonstans, men imorgon är arbetsdag och varför hon är inte hemma. Så jag satt på det där fönsterbrädan länge, minns jag, några timmar, att se bara om mamma kommer från busstationen. Äntligen hon kom. 10-tiden kanske, det var ganska sent hon kom. Och hon som bara sprang in. Olga! Du vet inte vad jag har hittat. Och hon var riktigt så där på G, vet ni, sån där riktigt, Och jag var som, okej, hon druckit, hur mycket, jag vet inte. Men hon såg ganska inte drunk, är det som att hon skulle vara helt okej. Så jag började som försöka att om det luktar någonting, ja. Nej, men det var, nej men du vet inte vad jag hittat. Gissa bara vad jag har hittat. Nå, vad kan du hitta? Pengar? Godis, choklad, kanske mycket choklad tog du nu hem. Nej, inte sån där grejer jag har hittat. Jag har hittat Jesus, sa hon till mig. Och första tanken att, oj nej. Nu är det som, alkohol är gjort så där så hon är som psykisk. Blev kört bort. Så jag börjar som tänka, oj nej, nu det kommer... Säkert, man måste anmäla henne eller som fattig doktor och det blir riktigt mycket nu. Nej, men jag hittar Jesus, jag hittar Gud. Nu är jag som, du måste nu komma nästa gång med mig. Du måste komma med mig och se den här platsen, se den här människan. De har så mycket barn där, det blir så intressant för dig. Jag tänkte, nej, det låter inte bra alls det här. Men förstås, jag måste gå och kolla, vad är det för plats och vad hon hämtar det. Är det som, var är hon nu? Så på söndag kört vi till någon bio. Eller i Ryssland i den där 90-talet. Det var riktigt stor väckelse. Och fanns ingen församlingshem eller kyrkan. De alltid samlas i biosalen. Och biosalen är inte sån där som i Vasa. Vi har för 50, 60, 100 personer. Men i Ryssland de är... 500 åtminstone, 500 uppåt, 700, 800, 1000. Så i staden vi hade 3 eller 4 sådana. Och jag minns att på lördag hon tog mig till det här biosalen som var full med folk. Det var åtminstone 500. Jag har inte sett i mitt liv så där mycket folk. Och alla bara smiles och sån där glada, mycket barn som springer överallt. Och jag bara, vad är det här för någonting? Sen de kom till mig och sa, vill du komma på söndagsskola? Vi har speciellt samling för barn där nere. Vi har riktigt roligt, vi sjunger, vi dansar. Vi har riktigt, riktigt bra, kom bara med oss. Och... Jag vet inte varför jag även gick dit. Jag var riktig blyg flickan och var riktig mammas flickan. Men ändå fick jag faktiskt, de fick mig där nere med dem. Och det var riktigt intressant faktiskt. De berättade om Jesus. Det var sångerna som de lovade dansa och såna. Och till slut av mötet de frågade om här är det någon som är första gången och är det någon som är här som har inte Jesus som sin vän och vill bli vän med Jesus. Då jag lyft upp handen och sa att jag vill. Då de ber för mig där, men jag tänker att min frälsningsbön, det hände där på fönsterbrädan i maj. I början av maj. Så det här i det här biosalen, då vi var där med mamma 20 maj. Så det tog 2 veckor för Gud att leverera till oss. Mamma blev frälst just det här på onsdag kvällen. Jag blev frälst på söndag. Och sen pappa blev frälst några år efteråt. Så det tog lite stund för honom ännu att förstå och att tänka om allt det här. Så frälsningsbön är viktig. Det är någonting som det är viktigt att säga det med munnen, som det står här i Romarbrevet. Det är någonting som är viktigt att bekänna, och då blir man frälst. Och jag vet inte, kanske du kom hit där första gången. Kanske det här är andra gången, tredje, femte. Men du har inte sagt det här frälsningsbön. Så jag vill uppmuntra dig ikväll att göra det. Vi vet inte vad händer nästa timme. Vi vet inte vad händer nästa minuter. Så det är bättre att göra det för det blir för sent. To be late. Vi kommer att ha stationerna här ikväll. Eller ni får komma till mig också. Så då får ni gå och begär hjälp med det. Så jag uppmuntrar er ikväll. Andra starka bön. Så idag pratar vi om 3. Så nu kör vi till andra. Bön i tungor. Gåva från Gud. Så nästa steg efter frälsningsbön är det här. Bön i tungor. Bli döpt i den helige ande. Och tungotalet är ett fantastiskt redskap, både när det gäller att fördjupa våra personliga relation till Jesus, men också att betjäna andra i förbönstjänste. Tungotalet är vår pånyttfödda anders kärleksspråk. Det är en fantastisk gåva som Gud vill ge varje troende. För att vi ska kunna kommunicera direkt till Gud. Första Korinthierbrevet 14:2, kapitel 14:2. Den som talar tungomål talar inte till människor utan till Gud. Ingen förstår honom när han i sin ande talar hemligheter. Tungomålet är andens språk. Och Bibeln beskriver det som att man talar hemligheten som ingen förstår. Vårt eget språk är begränsat. Och vi behöver ett hemligt språk för att komma ut ur både våra språkliga och naturliga begränsningar. När vi talar i tungan så förstår inte människor vad vi säger om vi inte får uttydning till talet. Tungotalet är först och främst ett bönespråk. Och i apostlagärningarna man kan se att när människor blev döpta i den helige ande talade de i tungor och profeterade. Och tungotalet är en gåva. Det är viktigt att man använder det. Använder det dagligen. Och den gåvan så att vi använder det hela tiden. Och att bli ett tomt skrammel. Gåvan ska användas i bön och riktas till Gud i tillbedjan, sång och bön. Nästa ställe jag har i Romarbrevet igen 8-26, men jag läser det från Nya levande Bibeln. Jag tycker att där var ganska bra sagt om helige ande och tungotalet. Så Romarbrevet 8:26-27 och Nya levande Bibeln. I vår begränsning hjälper oss den helige ande med våra dagliga problem och med vår bön. För vi vet inte ens vad vi ska be om. Eller hur vi ska be. Men den helige ande ber för oss. Med sådan känsla att det inte kan uttryckas med ord. Och fadern som känner allas hjärtan vet naturligtvis vad anden menar. För hans bön står i samklang med Guds egen vilja. Det är viktigt att bli döpt i den helige ande. Be Gud att han döper dig. Be att du ska få tungotalet. Ta emot dig tro. Förvänta dig att det kommer igång. Gud kan inte tvinga dig att tala i tungor. Och det är inte ett automatiskt tal. Var inte rädd för att du hittar på dem som säger. Tänk bara på Jesus och var tryggt i Gud. I första Thessalonikerbrevet 5 och 16 står så där. 16 till 18. Var alltid glada. Be oavbrutet och tacka Gud under alla livets förhållande. Detta är Guds vilja med er i Kristus Jesus. Släck inte anden. Och det är ganska ofta när jag börjar be så jag börjar från tungotalet. Och jag har mycket på mitt hjärta, men ibland är det anden som inte riktigt släpper mig från att be ordentligt, som att be med ord. Det är bara tungotalet och tungotalet. Och andra utmaningen, eller hur man kan säga till er ikväll, jag vill säga att be ständigt, fast det är nog ganska svårt. Men när ni går på promenad till exempel efter jobbdag på jobbet, efter allt har ni fixat hemma, lämna hörlurarna hemma. Gå och lyssna på naturen. Bli stilla. Då Gud kan tala i ditt hjärta. Be i tungorna. Du kan be högt. Du kan be bara som sådär. Tänk in på andra. Ingen bryr sig om vad du gör. Alla nu för tiden har hörlurarna, och det är många gånger när jag sa hej till någon som ropade hej, och då de visade till mig att de talade i telefon, inte säger det till mig hej, men det var i telefon som de pratade, och att inte dig, nej, det är okej, och jag var som okej, sorry. Men jag menar, ingen bryr om sig vad du gör, men Gud bryr, och han behöver dig, han vill tala till dig, han vill tala till ditt liv. Börja att bygga upp anden. Man jobbar, man bygger upp det just att man ber. Man ber i tungorna. Det var en kväll när jag var här i Sion, och jag minns inte vad det var. Det var någonting sorgligt. Det var någonting som hade jag på hjärtan. Och då minns jag att Anders har bjudit in för förbön. Och då jag kom, han bad för mig. Och efter det fick jag nytalet. Jag hade samma tungotal för många, många år. Och det var samma 4 eller 5 år, så även min man, ibland han sån där kunde som använde det och sen smilade. Även han vände det här 4-5 år som jag, 4-5 ord som jag hade. Och det faktiskt var lite sån där bothering me. Det var som lite på mitt hjärta att jag skulle vilja att det skulle utvecklas. Att jag skulle ha mera än 4-5-6 ord som jag har använt. Och då det kom, den kvällen kom. Och efter det jag började använda mera och mera och mera. Och då det kom mera och mera och mera talet. Jag minns det var en kväll, inte kväll men det var lördag, när jag var på älgjakt i skogen. Nu kommer det andra sidan av, av mig. Jag skjuter inte älgar, men jag springer där i skogen och skrämmer dem. Inte bara med hur jag ser ut, men också jag ropar och ropar. Och det var en lördag när jag var i skogen på en sån där tur. Och då jag började känna sån där riktigt som stenskova på mitt hjärta. Jag hade mycket som var i mitt liv, i vår familjs livet. Vi var på gång genom mycket. Det var min svärmor, Mikaels mamma var sjuk. Och de sa det till oss att det finns inte så mycket tid för henne att leva. Och ja, jag tror det räcker redan som att man blir sorglig, man blir inte glad. Men den löde fick jag sån där känsla, jag vill be nu. Jag vill be nu, tungotalet. Och tack och lov till det, älgjakt, de placerar oss 500 meter från varann, halv kilometer från varann. Och de bara säger grader på kompassen. Så vi följer det här kompassen och vi kör genom skogen. Och då jag istället av skrika hej och någonting, inte vet jag, hallå, vad vi skrak även där. Men jag bara bad. Jag bad tungor och jag bad. Vi fick ingen älg då, den gången. Vad kan det betyda, inte vet jag. Men efter, vet jag, vad var det, 15-20 minuter kanske, började jag känna ganska så där lugnt. Frid kom. Och sån där lugn. Vet ni, ibland man är på sån där, man är inte alltid aktiv och vill göra grejer, men ibland är det bara som komma ner. Och man är lugnt. Så jag fick sån där riktigt som dusch. Och jag kom hem. Mikael med barn just kom från Närpes. De har varit där hos svärmor, hos mamma. Och det såg inte bra ut då. Men det var redan sån där situation några veckor, några månader även. Men på kvällen, var det klockan 8 eller 9, då fick han samtal från pappa att nu mamma har flyttat bort. Nu hon är inte här mera. Och ja, det var svårt. Det var svårt tiden. Det tog några månader för oss, tror jag. Jag tror vi fortfarande jobbar med det här. Det är sorgligt. Men på något sätt tror jag det här tungotalet när jag bad då där i skogen, det på något sätt lite som förberedda mig för det här, för hela den här situationen. Och inte bara förberedda mig, men också prepared min familj, min man, barn. Det är fortfarande, eller det var många frågor från Noah om himlen då, och om Jesus, och var är mamma just nu, och hur har hon där. Och några gånger har han sagt själv att han skulle vilja flytta dit också, till fam, och att han vet att det är så bra. Kanske vi beredd för mycket bra grejer var jag där uppe. Så han vill flytta till fam. Men då sa vi att ja, det kommer sin tid. Kommer sin tid. Släck inte anden. Om det händer i ditt liv att du har släckt anden någon gång och du känner sig att du behöver hjälp med att laga det på nytt, kom till bön ikväll. Vi ska be för dig. Det är viktigt att ha bra relation med Gud och bra relation med helige ande. Om du behöver nya tungotalet, kom fram, vi ber för dig också. Ja, jag sa det till Anders, det tar 5 minuter, visst. Sista, uthållig bön. Så vi har pratat idag om frälsningsbön, det var första. Andra var bön i tungor, gåva från Gud. Och tredje sista, uthållig bön. Och jag tror vi alla har sån typ av bön när vi ber några månader, några år för samma grej. Ibland vi riktigt på G och vi kör och strider och vi kastar demons och gör allt sånt där som Jesus har gjort när han var här. Ibland vi är så trött så vi orkar inte även säga ett ord av det här bön. Men det är här. Det är hela tiden här. Och det är här. Och envishet är en viktig komponent av uthållig bön. Vi måste vara tålmodiga och uthålliga i våra böner. Även när vi inte ser omedelbara resultat. Jesus lärde sina lärjungar att be med envishet i Lukas 18:1-8. Vi kommer inte att läsa det nu. Jag ser på klockan, vi måste sluta snart. Men läs det gärna hemma ikväll eller denna vecka. Lukas 18 från 1-8. Där han berättar liknelsen om den ihärdiga änkan. Änkan fortsatte att komma till den orättfärdiga domaren tills han beviljade hennes begäran. Och då Jesus sa: och skall inte Gud hämnas sina egna utvalda som ropar till honom dag och natt, fastän han uthärdar dem. Jag ser er att han snabbt kommer att hämnas dem. Och Jesus använder denna liknelse för att lära sina lärjungarna att aldrig ge upp. Han visar den vikten av uthållighet och motståndskraft. Han vet att livet innebär besvikelse, förlust, orättvisa. Alla mycket goda skäl att ge upp och tappa hoppet och tappa bönen. Men ett liv anpassat till Guds närvaro, rättvisa och godhet är ett liv som kan bestå. Denna änka hade ingen advokat att tala för henne, för hennes skull och för henne, vilket lämnade henne i ett hopplöst tillstånd. Men istället för att ge upp var hon envis i sin strävan efter rättvisa. Den orättfärdiga domaren gav till slut efter för hennes vädjan, eftersom han visste att hon inte skulle sluta komma till honom förrän hon fick rättvisa. Uthållighet visar sig både i att vara och göra. Det handlar om att förstå att din styrka kommer från Gud och Guds ande som finns i dig. Det är den inre kärnan av styrka från vilken handling i världen kommer. Samtidigt när du väl lär dig att vara motståndskraftig kan du sitta mitt i en storm och vara stilla. Som står i Bibeln, Herre, lär oss att be. Det här är tredje utmaningen till er ikväll. Herre, lär oss att be. Om du kämpar med en sån där uthållig bön, och ibland du vet inte om ska du faktiskt få fortsätta, eller ska du lagt punkt, finish, slut på det, utmanar jag dig ikväll att be till Gud, begär Gud, lära dig att be. Prata med Gud om den här situationen, och då ser du nästa steg. Kom fram ikväll, vi ber för dig. Vi hjälper dig också med uthållig bön. Vi delar sorglig eller glädje om du har. Vi delar det med dig. Det här var allt från min sida. Tack till Gud att jag faktiskt gjorde. Jag var väldigt nervös och visste inte hur ska det gå. Men han är med mig. Och han är med dig. Och han vill ha bra relation med dig. Nära relation. Inte söndagsrelation bara, men varje dag relation. Prova honom. Be till honom. När du har ingen ord att säga, kör på tungarna. Bara kör. Tänk inte på någonting. Bara kör. Be, be, be.
Yes, vi öppnar upp för förbön alltså. Det betyder att någon ber för dig.